بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. لاقت اليوبا allt är trevligt att se er samlas på det här sättet på föreläsning. Vi har under tidigare föreläsningar som vi har haft här talat om en rad olika ämnen. Vi har bland annat handlat om vi som muslimer och vår tro på Allah, tron på Gud. Och hur klara och tydliga bevis det finns på att det finns en skapare till denna skapelse. Och att denna skapare försörjer oss och styr detta universum. Och att det är endast han som har rätt att dyrkas. Och att han har de vackraste namnen och attributen. Lektionen därefter så talade jag om ateismens olika invändningar mot troende. De försöker komma med olika invändningar som de nämner. Och så besvarade jag hur man kan besvara de olika invändningarna de har. Därefter, föreläsningen därefter, så pratade jag om att detta liv måste ha en mening. För att vi kan se hur denna skapare har skapat allting på ett väldigt perfekt sätt. Och allting som finns i skapelsen har ett mål och ett syfte. Så på samma sätt så finns det ett syfte för oss människor att vi är här. Och sättet vi har kunnat veta vad detta syfte är genom Guds sändebud till mänskligheten. Och syftet med våra liv är att vi ska dyrka Allah och särskilja honom i våran dyrkan. Och att vi ska leva våra liv i underkastelse till honom. Den förra lektionen så pratade jag om profeten Muhammed sallallahu alaihi wa sallam och de olika tecknen han kom med och vad det var han kallade till och lite om hans biografi. Profeten Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kom med väldigt många tecken och mirakel som jag även pratade lite kortfattat om förra gången. Det har skrivits väldigt många böcker som handlar om hans tecken och mirakel som han kom med. Bland annat en bok som skrevs ungefär 400 år efter hans död som heter Dalail al-Nubuwa som har samlat ihop ungefär 7 volymer med bara olika tecken och mirakel som tydde på hans profetskap. Även i våran tid har jag en bok hemma som har skrivit och samlat ihop 1400 tecken på hans profetskap och mirakel som skedde under hans tid och även saker och ting som han berättade om som skulle ske därefter i framtiden. Många av dessa mirakel och tecken skedde just på hans tid. Och någonting som ibland tusentals människor kunde bevittna. Och blev väldigt klara och tydliga tecken för dem som var just där. Men vissa personer som kommer därefter kanske kommer att säga att jag såg inte det här själv. Ni berättar att det här och det här hände för profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och visserligen var det väldigt många människor som såg det här på den tiden, men jag var inte där själv. Och de här, de kanske eftersom de blev muslimer senare, så kanske de var partiska i hur de berättade om vad de såg eller liknande. Det finns utöver det många tecken där profeten sallallahu alaihi wasallam berättade om saker och ting som skulle ske i framtiden, så att det inte längre bara skulle bli tecken för dem som var på plats, utan även tecken för dem som skulle leva långt därefter. Det kunde ibland vara saker och ting som profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam berättade om kort efter hans död. Ibland lite längre, ibland flera hundra år efter hans död. Ibland saker och ting som sker i vår tid, som har börjat ske först i våran tid. Och vissa saker som fortfarande inte har skett, men som vi muslimer är övertygade om att det kommer att ske. Som till exempel att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam berättade om att muslimerna kommer att erövra det romerska riket och det persiska riket. Någonting som man kunde tro var otänkbart på hans tid. För att muslimerna var mycket, mycket färre än vad romarna var och vad perserna var. Men bara ungefär 10 år efter profeten sallallahu alaihi wasallams död så hände det här. Och även att profeten sallallahu alaihi wasallam berättade om att det kommer dyka upp extremister i hans umma som kommer att tillskriva sig islam. Men göra väldigt islamiska saker som att döda oskyldiga människor. Och förklara andra muslimer att de inte alls är muslimer längre. Och de kommer göra uppror och revolutioner och liknande. Det här var någonting som profeten sallallahu alaihi wasallam berättade om. Och någonting som han beskrev dessa människor i minsta detalj. Hur de kommer vara, hur de kommer se ut. Och den här gruppen dök upp ungefär 25 år efter hans död. 25-27 år efter hans död ungefär. Och då, profeten sallallahu alaihi wasallam berättade att de inte bara skulle dyka upp strax efter hans tid, utan berättade även att de skulle fortsätta att dyka upp fram till slutet av mänskligheten. Och det är någonting som vi kan bevittna än idag, bara om man slår på nyheterna och tittar på grupper som ISIS och Al-Qaida och liknande grupper. Bevis som har fortsatt att existera för oss. Profeten sallallahu alaihi wasallam berättade också om att det rätt vägledda kalifatet som kommer vara efter honom, de fyra kaliferna som kommer vara efter honom, kommer att leva i 40, kommer att vara i 40 års tid. Alltså, det kommer att sluta år nummer 40. Vilket är exakt på året gjorde efter att profeten sallallahu alaihi wasallam dog. Profeten sallallahu alaihi wasallam berättade även om vissa utav hans följeslagare vad som skulle hända för dem. Vissa utav hans följeslagare sa att de skulle dö som martyrer, och de dog som martyrer. Han berättade om vissa utav de som var i hans omgivning att de kommer att dö som muslimer och kommer träda in i paradiset. Och alla dessa personer, vissa av dem kunde dö långt, långt efter hans död, de dog också som muslimer. Men det fanns andra personer som var i hans omgivning som inte dog som muslimer. Profeten sallallahu alaihi wasallam berättade även om saker som skulle ske långt därefter. Profeten sallallahu alaihi wasallam berättade om att tatarerna, eller folk som ser ut som tatarerna, kommer att attackera muslimerna. Vilket skedde på 1200-talet, det vill säga 600 år efter profeten sallallahu alaihi wasallams död. Profeten sallallahu alaihi wasallam berättade att muslimerna kommer att ta över Konstantinopel. Någonting som först hände den 29 maj 1453. Det vill säga ungefär 800 år efter profeten sallallahu alaihi wasallams död. Och profeten sallallahu alaihi wasallam berättade även om domedagens tecken som kommer att ske på slutet utav tiden. Och bland de sakerna är att halvnakna, barfota, fåraherdar kommer att tävla om vem som bygger högst byggnaden. Om man tittar på den arabiska halvan på den tiden, så brukade husen vara kanske en våning, högst två våningar och inte mycket mer. Så att tävla i att bygga höga byggnader, även långt in till våran tid, är någonting som inte skedde där. Utan det var någonting som först började ske här på den arabiska halvön, ungefär för 30-40 år sedan, som vi ser i Emiraterna och Qatar, och man ser i Kuwait och Saudiarabien än idag. Profeten sallallahu alaihi wasallam berättade om att den arabiska halvön kommer att återgå till att bli grön som den tidigare var grön. Om man såg hur den arabiska halvön såg ut på hans tid, så var den, det var bara sand. Men man har tittat, geologer har sett att det har funnits floder som har gått, och att en gång i tiden var den arabiska halvön helt grön. Och det fanns, man har hittat rester av djur som endast lever på stepper och gröna platser. Och det är någonting som åter kommer att ske innan domedagen. Och man kan mer och mer se det, hur mycket gröna parker som börjar dyka upp på den arabiska halvön i Saudiarabien, Emiraterna och Kuwait och liknande. Vissa kanske säger att fortfarande dessa saker, det här är inte någonting jag kanske, om man inte är så utbildad, om man inte känner till historia, om man inte känner till alla dessa saker, så är det ingenting jag kan ta på själv riktigt. Så utöver alla dessa tecken som har kommit, som tyder på profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams budskap och profetskap, så har han utöver det fått en uppenbarelse som är Koranen. Som kommer att vara kvar med människorna till den sista tiden. Som kommer kunna vara som ett klart och tydligt bevis som var och en kommer att kunna stoppa i sitt bibliotek där hemma eller ha där hemma. Ett levande bevis för att denna religion är sann. Vad är då Koranen för någonting? Koranen är Guds sista uppenbarelse och bok till mänskligheten. Guds sista uppenbarade bok till mänskligheten. För vi pratade tidigare om hur Allah, Gud, sände sändebud till människor världen över. Till olika nationer världen över så fick de sändebud som kallade dem till samma budskap. Det vill säga att människorna har en herre som har skapat dem och de ska underkasta sig till hans vilja och leva sina liv i enlighet med det han vill från oss, att vi endast ska dyrka honom. Utöver det så fick vissa av dessa sändebud även uppenbarade böcker som de hade och deras folk kunde ha som vägledare i deras liv. Till exempel profeten Abraham, Ibrahim, fick böcker. Musa alaihi salam fick Toran. Dawud alaihi salam fick en bok som kallas för Zabur. Och Isa alaihi salam, Jesus, fick evangeliet. Dessa böcker, vissa av dem finns inte kvar överhuvudtaget idag. Som de böckerna som Ibrahim alaihi salam fick, de finns det inga tecken kvar för oss flera tusen år senare kvar. Vissa av dessa böcker finns det små fragment kvar, eller det finns vissa fragment av dem, men de har förvrängts till en viss del. Till exempel som den amerikanska professorn inom bibelvetenskap, Bart Ehrman, har sagt om det nya testamentet. Att de manuskripten som vi idag har kvar av det nya testamentet, skillnaderna mellan dessa manuskript sinsemellan är fler än antalet ord i det nya testamentet. Så pass mycket skillnader har skett och så pass mycket förvrängningar har skett utav det nya testamentet. Och Isa alaihi salam, han fick en uppenbarad bok, evangeliet. Och det som idag finns är fyra stycken olika evangelier som berättar om Isa alaihi salams liv. Och ibland så kan det vara på fundamentalt olika sätt. Så dessa böcker som de tidigare profeterna fick har antingen försvunnit eller förvrängts. Till skillnad från den sista utav böckerna som är Koranen. Den sista uppenbarade boken som var Koranen. Som vi senare kommer att tala närmare om hur Koranen kunde bevaras så att den inte skilde sig någonting från hur den var på profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams tid fram tills idag. Koranen består utav 600 sidor som man trycker den oftast idag. 114 kapitel och 6000 verser. Så det är förhållandevis kort bok. Men den är otroligt informativ och det finns mycket information och kunskap som man kan lära sig ifrån den. Och därför har det skrivits hundratals förklaringar på Koranen. Och bland de tidigare förklaringarna på Koranen var en av de lärda som heter Abu Ja'far al-Tabari som har skrivit en förklaring på Koranen som är tryckt idag i lite mer än 25 volymer. Varje volym innehåller mer än ungefär 600 sidor, vilket blir typ 15 000 eller 12, 13, 14 000 sidor som bara har förklarat Koranen. 600 sidor. Så Koranen har få ord i sig och kanske ganska få verser, men är trots det väldigt informativ och väldigt lärorik. Vissa kanske undrar hur Koranen uppenbarades. Koranen uppenbarades till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam via ängeln Jibril, Gabriel. Vi som muslimer, lik kristna och judar och följare av andra religioner tror på att det finns mer än detta materiella, denna materiella värld som vi ser runt omkring oss. Det finns det vi kan se och ta på och känna lukten av och höra. Och det finns saker och ting som är fördolda. Det som vi inte kan bevittna med våra sinnen, även fast vi kan se tecknena utav de sakerna. Och bland det är änglar. Och de här änglarna har olika uppgifter som de är ansvariga för. Och ängeln Gabriel, Jibril, är ansvarig för att komma med uppenbarelsen från Allah till sändebuden. Så när profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam var 40 år gammal så kom ängeln Gabriel, Jibril, till honom när han hade gått ifrån sitt folk som brukade dyrka statyer och avgudabilder. så satte han sig i en grotta som låg ganska nära staden Mekka och brukade dyrka Allah på sitt eget sätt i den här grottan. När han var där så kom ängeln Jibril till honom med de första verserna utav Koranen. Och första uppenbarelsen kom till honom när han var 40 år gammal. Och det första ordet som uppenbarades i Koranen var läs. Ängeln Gabriel kom till profeten Muhammed s.a.w. och sa läs. Profeten Muhammed s.a.w. kunde varken läsa eller skriva, likvar fallet. Men de flesta människorna världen över, och i synnerhet araberna på den tiden. Så han sa, jag kan inte läsa. Så sa han, läs. Så han, jag kan inte läsa. Så han, läs i din herres namn. Och i och med det så kom de första verserna uppenbarade till profeten Muhammed s.a.w. Och Koranen fortsatte att uppenbaras till honom under 23 års tid. Koranen kom inte ner som en bok på en och samma gång, utan uppenbarades dess verser under 23 års tid från den här första händelsen fram till det att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam dog som 63 år gammal. Många kanske undrar hur Koranen då kan ha bevarats än tills idag. Som vi ser att antika skrifter bevarades inte. Till exempel som det nya testamentet. Det bevarades inte, utan det förvrängdes. Och även var det fallet med det gamla testamentet. Och man kan se stora skillnader mellan till exempel det grekiska manuskriptet Septuaginta och det hebreiska manuskriptet som finns. Sen att man hittade döda havsrullarna som har andra skillnader sinsemellan. Att det finns olika skillnader mellan de olika bibelmanuskripten som man idag har. Så hur kunde då Koranen bevaras? Som jag nämnde, så de flesta araberna som levde på profeten sallallahu alaihi wasallams tid var inte läs- och skrivkunniga. Det fanns de som kunde läsa och skriva, men de allra flesta kunde inte läsa och skriva. Och när de skrev ner saker så hade de inte tjocka böcker som de skrev ner på. Utan de skrev ner det på kanske något enstaka papper som de kunde få tag på, eller på ben eller liknande. Det här ledde dem till att stärka sitt minne väldigt mycket. För att de la väldigt mycket vikt på poesi. Och det kunde vara långa, långa, långa poesidikter som de memorerade utan till. Från början till slut. Så som orientalisten och forskaren Michael Swetler har sagt, så folkslag som förlitar sig på en oral tradition har ofta starkare minne än de som inte förlitar sig på en oral tradition. Till exempel om man vill komma ihåg historier av det som har hänt för ens förfäder, eller komma ihåg ens anor, var man kommer ifrån, eller olika saker som har hänt runt omkring en. För att det ska bevaras så måste man memorera allting exakt. Nu för tiden, vad gör man? Man spelar in saker, eller man filmar, eller man skriver ner det i böcker. Men för att man skulle kunna komma ihåg på den tiden så la man mycket, mycket, mycket mer vikt på att memorera. Vilket gjorde att araberna på den tiden var starka i sitt minne. De brukade som sagt memorera långa poesidikter. Så när Koranen kom till dem, uppenbarades för dem, så memorerade de Koranen. Och Koranen är någonting som man läser under bönen. Så det var någonting som man läste 5 gånger varje dag. Varje dag så läser man kapitel från Koranen. Vilket ledde dem till att de memorerade Koranen. Och profeten sallallahu alaihi wasallam hade tusentals följeslagare. Vissa av dem memorerade Koranen från början till slut. Vissa av dem memorerade det här kapitlet, medan andra memorerade det här, och andra memorerade det här, och så vidare. Så att Koranen kunde på det sättet bevaras genom memorering. Men utöver det så skrev även de som var läs- och skrivkunniga utav följeslagarna, och de var ett ganska stort antal, de skrev utöver det ned de kapitel utav Koranen som de kunde få tag på. Och de bevarade det i ett utav profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallams följeslagares hus efter hans död. Så att allting fanns bevarat i ett hus. Ungefär 20 år efter profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallams död så bestämde en av profetens nära vänner och en av hans kalifer att man skulle skriva ner Koranen i en och samma bok, som skulle vara bevarad i en och samma bok, som senare ska skickas ut till folk världen över, för att den muslimska nationen började bli större och större och större. Så man skulle skicka iväg några till väst och några till öst och några till syd och några till norr och så vidare, så att det skulle finnas bevarat som en Koran. Och på det sättet så samlades följeslagarna ihop och skrev ner de verserna som de hade memorerat och tog ifrån de verserna som hade varit nedskrivna i det här huset, och Koranen kunde på det här sättet bevaras. Idag kan man finna tiotusentals manuskript av Koranen. Gamla, allt från det första århundradet till hundratals år efter profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams död. Förutom att man kan finna att vissa skrev vissa stavfel ibland när de skrev ner det, så finner man inga skillnader mellan dessa manuskript. Och alla de som memorerar Koranen världen över, och det är otroligt många, man beräknar att det finns miljontals människor som har memorerat Koranen världen över, och som vissa forskare har sagt, så finns det ingen, eller orientalisten William Graham sa, så finns det ingen bok idag som har blivit så memorerad som Koranen. Och alla de som har memorerat Koranen har memorerat den på samma sätt. Det är samma Koran. Vare sig man bor i Nigeria, eller man bor i Kina, eller man bor i Sverige, eller man bor i Sydafrika. Var man än befinner sig så är det samma Koran som muslimerna har idag, oavsett var de befinner sig. Vilket inte är fallet med till exempel Bibeln. Bibeln har olika manuskript. Det finns olika versioner utav Bibeln, som i Gamla testamentet. Det finns en grekisk version och det finns en hebreisk version. Det här finns inte hos muslimerna. Utan det finns bara en Koran, och var den än är tryckt världen över, så är den tryckt med exakt samma ord, exakt samma verser och exakt samma kapitel. Och därför har en av de kändaste orientalisterna i våran tid, Montgomery Watt, som var känd att han var kritisk mot muslimerna, men när det just kom till Koranen så sa han: det finns inga seriösa studier som kritiserar Koranens autenticitet. Utan det kan vara vissa personer som försöker komma med olika tvivel höger och vänster, men till och med han som var känd för sin antimuslimska kritik, antiislamiska kritik, han sa att det finns inga seriösa studier som har bedrivits gällande Koranens autenticitet. Och anledningen till att det är på det här sättet och att Koranen är så bevarad är just att det här är Guds sista uppenbarelse och uppenbarade bok till mänskligheten. Och den ska vara kvar hos dem fram till människornas slut. Mänsklighetens slut. Och att Allah subhanahu wa ta'ala har själv tagit på sig att bevara den här boken. Allah azza wa jalla har sagt: inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sannoliken är det vi som har sänt ner denna bok, eller denna påminnelse, och det är vi som kommer att bevara den. Så till skillnad från hur det var tidigare, att olika skribenter tog på sig att de skulle bevara deras heliga skrifter, så har Allah subhanahu wa ta'ala själv tagit på sig att bevara Koranen och underlättade det så att så många människor kunde memorera den, och den skrivs ner vid ett tidigt stadium, och de manuskripten som idag finns är, skiljer sig inte det minsta. En sak som gör Koranen väldigt speciell också, till skillnad från andra skrifter, är att den är kvar på det språket som människor än idag talar. Den är kvar på arabiska. Hundratals miljoner människor världen över pratar och förstår, läser och skriver arabiska. Det är inget språk som är främmande för människor idag. Till exempel det nya testamentet skrevs ner på gammal grekiska. Skrivs ner på gammal grekiska som väldigt, väldigt få kristna kan idag. Förutom de som är specialister inom bibelvetenskap. De studerar grekiska så de verkligen ska kunna förstå skrifterna. Eller att de studerar gammal hebreiska. Inte den moderna standardhebreiska som finns idag, utan den gamla hebreiskan. Eller att de studerar arameiska som vissa delar av gamla testamentet skrevs på. Det är väldigt ovanligt. Men Koranen är bevarad på ett språk som är levande än tills idag. Och en annan sak också, att till exempel med Nya Testamentet så finns det flera uttalanden som Jesus och Isa alayhi salam har sagt. Men Isa alayhi salam, han kom från Bene Israel, han var en israelit. Så han talade antingen hebreiska eller arameiska. Och gamla Nya Testamentet skrivs ner på grekiska. Så det han egentligen sa är en översättning av vad personer på den tiden förstod. Och den som känner till hur översättningen kan vara, så kan översättningen vara bra och de kan vara väldigt dåliga. Vad han egentligen sa finns inte överhuvudtaget bevarat. Utan det finns en översättning till grekiskan. Och grekiskan har i sig översatts för många av de äldre biblarna som man har till latin. Och från latin till engelska och från engelska till andra språk och så vidare. Så är det inte med Koranen, utan Koranen studeras och läses idag på sitt originalspråk. Även fast det finns översättningar idag, för de som inte kan arabiska, så är det som sagt hundratals miljoner muslimer idag världen över, vare sig de är araber eller även många icke-araber, som kan arabiska och kan läsa Koranen på dess ursprungliga språk. Man kanske frågar sig, vad handlar då Koranen om? Koranen handlar om en rad olika ämnen. Men till stor del, och det som gör Koranen så speciell, är att den handlar mycket om det fördolda. Alla andra böcker som vi finner, till exempel om man finner böcker som handlar om naturvetenskap som, eller som beskriver det materiella som är runt omkring oss, eller beskriver människors tankar, eller skönlitteratur eller liknande, eller när folk filosoferar, kan inte beskriva i detalj det som är fördolt. För det är någonting som är stängt för oss. Vi kan inte veta hur det här är förutom genom uppenbarelse. Så Koranen förklarar för oss det som är fördolt för oss. Berättar om Allah, våran Herre och våran skapare. Om hans namn och hans attribut. Berättar om hur vi ska göra honom nöjd. Hur vi ska komma honom närmare. Och att man inte får sätta några mellanhänder mellan sig själv och Allah på något sätt. Man får inte dyrka någon annan vid Allahs sida. Man får inte sätta upp några medgudar vid Allahs sida. Många verser i Koranen handlar om det här. För att det här är som sagt en av huvudpunkterna med Koranens budskap och det som sändebuden kallade till. Koranen handlar även om andra fördolda saker. Till exempel att när människan dör så kommer människan att hållas till ansvar för ens handlingar. Koranen berättar om hur man ställs till ansvar för sina handlingar på domedagen. Och vad som kommer ske på domedagen. Och vad som kommer hända för dem som levde sina liv i enlighet med Allahs vilja. Om paradiset. Det handlar om helvetet. Som sagt, om alla människor världen över skulle försöka beskriva hur paradiset är, så skulle man kanske kunna komma med tankar och man skulle kanske tro att det är si och så. Men man kan inte veta hur det är för att ingen som är här, som lever idag på jorden, har varit där. Eller sett det med egna ögon. Så man kan säga kanske saker som stämmer och saker som inte stämmer. Men i Guds uppenbarelse, han som har skapat paradiset, så vet vi i detalj hur det är. Och samma sak med helvetet och så vidare. Koranen beskriver även om änglarna och vilka de var och vilka de är. Och deras egenskaper och vad de gör för någonting. Även det är någonting som man inte kan veta genom andra böcker som man försöker komma fram till det med. Koranen berättar även om de tidigare profeterna och sändebudens historia. Hur det gick för dem när de kallade sina folk till Allahs budskap. Hur deras folk ställde sig emot dem. Och vad som hände med deras folk när de gjorde på det sättet. Det finns endast ungefär 500 verser utav 6000 verser i Koranen som handlar om regler och hur man ska leva sitt liv och vad som är tillåtet och vad som är förbjudet och hur man ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala och så vidare. Vilket är mindre än 10% utav Koranen. Så Koranen är ingen regelbok på det sättet. Det finns regler hur vi ska leva, hur man ska göra Gud nöjd. Men Koranen i sig är inte bara en regelbok med olika regler, utan den är så mycket mer än så. Och Koranen som sagt innehåller ett budskap och kunskap om saker som vi inte kan lära oss genom andra böcker, förutom just Koranen och uttalanden från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Koranen har ett otroligt vackert och fängslande språk som påverkar människan väldigt mycket när man läser Koranen eller när man lyssnar på Koranen. Även personer som inte kan arabiska och lyssnar på när Koranen läses, utan också reciterar Koranen, så kan man uppskatta hur vackert det låter. Språket i sig, även fast personen som läser den kanske inte läser den jättevackert. Det finns vissa som läser Koranen väldigt vackert, vissa som kanske läser den mindre vackert. Men bara man hör på språket i sig och hur vackert det låter, så kan man förstå även om man inte kan arabiska. För att inte tala om de som kan arabiska, så ser man att det är ett väldigt vackert och fängslande språk. Någonting som direkt tilltalar en som människa. Koranen är som sagt väldigt påverkande. En person kan vara ledsen och läsa Koranen och känna sig lycklig. En person kan ha gått in i en depression och läsa Koranen och bli av med depressionen. En person kan läsa Koranen och börja gråta för att den påverkar en så mycket. Och det kan man se världen över när folk läser Koranen under månader Ramadan, när muslimerna står i bön och de lyssnar på Koranen. Hur person efter person efter person börjar gråta när man läser Koranen. För att den är så påverkande och fängslande. En annan sak som är otroligt med Koranen är att man inte tröttnar på Koranen. Man läser Koranen gång på gång på gång på gång igen som muslim, men man tröttnar inte på att läsa den som bok. Till exempel Surat al-Fatiha, det första kapitlet i Koranen. Som muslim, när man ber sina 5 vardagliga böner, så har man minst läst Fatiha 17 gånger. 17 gånger. Men trots det, när man tittar med muslimerna världen över, så tröttnar de inte på att läsa Surat al-Fatiha. Utan de läser den gång på gång på gång på gång igen. Och muslimerna tar upp Koranen och läser den och drar nytta utav dess budskap utan att tröttna. Och det här är någonting otroligt i sig. Även någonting som är otroligt med Koranen är att Koranen är så lätt att memorera. Som vi nämnde på den tiden, på profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams tid, så generellt så förlitade sig araberna på den orala traditionen och det man hade memorerat. Så det underlättades för dem att memorera. Men än tills idag så finns det som sagt miljontals muslimer som har memorerat hela Koranen. Folk som har konverterat, som aldrig har varit muslimer och inte kunde ett ord på arabiska. Inte ett enda ord på arabiska. De lärde sig arabiska och memorerade Koranen utantill. Och det här är någonting som sker även här i Sverige. Folk som är svenskar som har konverterat och sen memorerat hela Koranen från början till slut. Det här är som ett mirakel. För det här finner vi inte med andra böcker. Att någon har memorerat Nya testamentet från början till slut. Jag har aldrig någonsin hört talas om det här. Men man kan hitta miljontals muslimer som har memorerat Koranen från början till slut. Och det här går tillbaka till att Allah subhanahu wa ta'ala har underlättat att memorera Koranen. Allah har sagt i Koranen وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ. Att vi har underlättat Koranen för att den ska kunna kommas ihåg. En annan sak som är otroligt med Koranen är att den fortsätter än tills idag att påverka och attrahera nya människor. Om man skulle tänka att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har kommit på den här Koranen för sig själv för 1400 år sedan, så vore det konstigt att den på det här sättet fortsätter att påverka så mycket folk än tills idag. Och när de läser den så låter de sig övertygas om att det här verkligen är sanningen. Och det här är någonting som vi finner världen över. Varje år så är det miljontals människor som blir muslimer. Och många av dem, just efter att de har läst Koranen och låter sig övertygas om dess budskap. Och många av dem är från en kristen eller judisk bakgrund, framförallt kristna. För att de känner igen att budskapet som finns i Koranen liknade budskapet som de tidigare profeterna kom med. Även när man läser Koranen så finner man en rad olika gudomliga tecken, skulle man kunna säga, i Koranen. Att man förstår att det här, den här Koranen inte är en människas tal. Någon människa som har kommit på det. Bland annat är själva stilen i Koranen. Det är inte en mänsklig stil. Utan det är, man känner verkligen att det är ens herre som tilltalar en. Om man läser till exempel gamla eller nya testamentet. Så finner man hur det är väldigt, väldigt mänskliga böcker. Om man läser till exempel gamla testamentet. Hur det står och räknas upp hur olika människor från olika klaner är på det här sättet. Och Moses sa och Moses gick dit. Och sen hände det här och så vidare. Man känner verkligen av att det är människor som har skrivit ner det. Även fast vissa saker kan vara grundade i en gudomlig uppenbarelse. Även i Nya testamentet. Det är Paulus, många brev är det Paulus som tilltalar sina vänner och så vidare. Det är, man känner verkligen av en mänsklig klang i det hela. Så är det inte med Koranen. Utan man känner verkligen, när man läser Koranen, det här är inte en människa som har skrivit det här. Och det är inte en människa som talar här. Utan det är min herre som talar till mig. Man ser till exempel hur profeten Muhammed sallallahu alaihi wa sallam tilltalas i den här i Koranen. Eller vi människor. Å människor, dyrka eran herre. Å mina tjänare, dyrka mig. Och så vidare. Det här är ingenting som en man som profeten Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, som var känd för sin religiositet, skulle tilltala andra människor med att säga. Å mina tjänare, dyrka mig. Profeten Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ville inte ens att människor skulle ställa sig upp för honom när han kom in i rummet eller liknande. Han var väldigt ödmjuk som person. Och så kunde spendera en tredjedel till hälften av natten med att be till Allah. Och alltid när han talade till sina följeslagare så är det väl bevarat hans uttalanden. Och de skiljer sig helt och hållet från sättet hur Koranen är tilltalad. Och Koranens språk. Koranens språk skiljer sig från profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam språk fundamentalt. Och att man ska tala på ett sätt med människor i vanliga fall, tala på ett annat sätt när det är Koranen som uppenbaras, det är någonting man verkligen känner av att det här är någonting som är omöjligt. Även att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam tillrättavisas i Koranen. Någonting som, om det var han som hade kommit på den, Koranen, skulle vara väldigt konstigt. Han skulle tillrättavisa sig själv i Koranen. Till exempel i Koranen så står det وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَدْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ. Att om han, om profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam hade tillskrivit någonting till oss, till Allah, så hade vi tagit tag i honom. Och hans halspulsåder hade skärts av. Det vill säga, han hade bestraffats om han hade bara tillskrivit ett enda ord till Allah som han hade inte sagt. Väldigt konstigt att en man skulle skriva någonting så här om sig själv. Man känner som sagt verkligen av att det här är Gud som tilltalar oss i det här, i Koranen. Profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam var även med om väldigt hemska saker under sitt liv. Hans älskade fru Khadija dog under hans liv. Som gjorde honom väldigt ledsen. Och hans farbror Abu Talib. De kallade det året när de två dog samtidigt för det ledsosamma året. Men trots det så nämns ingenting om Khadija i Koranen. Ingenting utav hans personliga känslor nämns i Koranen. Varken för Abu Talib eller för Khadija. Hon nämns inte ens i Koranen. Medan Jesus, Isa a.s. mammas, Maryam, nämns gång på gång på gång i Koranen. Profeten Muhammed s.a.s. namn nämns 5 gånger i Koranen. Medan andra profeters namn nämns mångdubbelt många gånger mer i Koranen. Profeten Muhammed s.a.s. var som sagt inte läs- och skrivkunnig. Och han hade inte suttit med lärda personer från de tidigare folken, för dem som till exempel judar eller kristna. De pratade hebreiska på den tiden. Även fast det fanns judar som levde på den arabiska halvön. Och fanns judar som levde i Medina. Men de var inte kända för att de var skriftlärda där. Och de var inga personer som kunde ha undervisat profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam med något. Och trots det så berättar Koranen fullt med historier från de tidigare profeterna. Och tillrätta visar vissa saker som har nämnts i de tidigare skrifterna, som man senare genom bibelforskning har sett att det här var det som var korrekt, och det som har nämnts i de skrifterna som idag finns var felaktiga. Vilket är helt otroligt egentligen att det kunde vara på det här sättet. Så profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam kunde varken läsa eller skriva, så han kunde läsa de tidigare skrifterna, och han kunde heller inte poesi. Men Koranen var på ett väldigt, väldigt vackert språk som de främsta poeterna på den tiden blev helt tagna utav. De hade aldrig sett något liknande språk. Det är inte poesi i Koranen, utan någonting som är mycket, mycket vackrare än poesi. Och någonting mycket vackrare än det de kunde åstadkomma på den tiden. Och därför har Koranen och Allah i Koranen satt ut som en utmaning till mänskligheten. Och det är att de ska komma med ett enda kapitel från Koranen som liknar Koranen, och de får på sig att alla människor i världen kan samlas för att göra det här. Och än tills idag så har de aldrig lyckats. Trots att de som var profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallams fiender på den tiden ville göra allting för att hitta fel hos honom, eller försökte störta hans kall. Trots det så lyckades de aldrig ta på sig den här utmaningen och klara av det här. Allah azza wa jalla har sagt i Koranen: وَإِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ. Om ni är i tvivel om det som vi har sänt ner till våran tjänare, det vill säga till Muhammed sallallahu alaihi wasallam, så kom med en sura som den. Men de har inte lyckats med det fram tills idag. I många verser i Koranen så uppmanar även Gud oss att använda våra intellekt och reflektera över skapelsen. I ungefär 70 verser i Koranen så uppmanas vi att använda våra intellekt och tänka efter och reflektera. Det kommer verser som säger: tänk efter. Varför använder ni inte era intellekt? Varför tänker ni inte efter? Och i många verser så uppmanas vi att reflektera över skapelsen. Och Allah subhanahu wa ta'ala på väldigt vackra sätt beskriver Allah i Koranen saker och ting om skapelsen på ett väldigt specifikt sätt. Och vissa utav de här sakerna var saker och ting som profeten sallallahu alaihi wasallam inte kunde känna till på hans tid, men som beskrevs i Koranen och som man i senare tid kunnat se att det just var på det här sättet. Som till exempel Allah azza wa jalla har beskrivit bergen som att de är som tältpinnar, att de går ner djupt i marken. Alltså det finns berg ovanför marken och det finns även berg under marken. Det här är någonting, om man bara ser ett berg, någonting som man inte kan observera. Förutom att man skulle komma med grävmaskin och kunna gräva djupt under och kunna observera det, och geologer och så vidare. Någonting som profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam inte kunde göra i alla fall. Men någonting man har kunnat se i våran tid. När man har kunnat just börja gräva djupt under bergen och genom geologi kunna studera hur bergen fungerar. Då har man just kunnat se det här som Koranen har beskrivit bergen med. Allah subhanahu wa ta'ala har även beskrivit i Koranen om hur sötvatten och saltvatten kommer nära varandra i vissa hav. Och att de inte beblandas, utan det är som en barriär mellan dem. مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانْ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانْ. Att de två, saltvattnet och sötvattnet, möts. Och det finns som ett, vad ska man säga, någonting som hindrar dem att mötas emellan, så att sötvattnet inte blandas med saltvatten. Och det här är någonting som sker ute i vissa hav. Det här var någonting som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam inte kunde bevittna. Vad jag känner till så har profeten sallallahu alaihi wasallam aldrig ens åkt ut på havet med en båt. Överhuvudtaget. Att inte prata om vad som sker i vissa hav världen över. Men någonting som beskrivs i Koranen och någonting som han i vår tid har kunnat observera genom att studera vissa hav. I en annan vers så beskriver även Allah om hur situationen är för de som är icke-troende. Och vilket mörker det är att leva i icke-tro. Och Allah drar en liknelse med det här för hur det är att vara i djupet utav havet. Där vågor efter vågor ligger över varandra. Och ovanför är det mörker. Allah säger: "Awka dhulumatin fi bahrin lujjin yaghshahu mawjun min fawqihi mawj min fawqihi sahab dhulumatun ba'daha fawqa ba'd." Det är som mörker. Likt man är inuti ett hav. I havet så finns det vågor. Och ovanför vågorna finns det andra vågor. Och ovan det finns det moln. Alltså det blir så mörkt som det bara kan vara. Tänk att det är mörkt, det är natt. Det är moln ovanför. Det är vågor och under vågorna så är det vågor. Och vågor som finns inuti havet är någonting som man bara kunnat se på senare tid. Att det först fanns vågor som man kan se ovanför havet är någonting andra kan bevittna. Men vågor inuti havet också som sker är någonting som man inte kände till på profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams tid. Men som har beskrivits i Koranen. Även i en annan vers när Allah subhanahu wa ta'ala beskriver skillnaden mellan de troende och de otroende. Så säger Allah: "فَمَنْ يُرِدِ اللَّهِ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدَ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَّدُ فِي السَّمَاءِ." Att den som Allah vill vägleda så öppnar han upp dens bröst för islam. Det här kan man verkligen känna när man blir en troende muslim. Att man känner hur hjärtat vidgas. Att man känner man kan ta som djupa andetag i princip. Man känner lycka i hjärtat. Men den som Allah vill vilseleda så gör han bröstet väldigt trångt. Man kan känna att det är svårt. Man känner av svårigheter som depressioner ibland och så vidare. Det känns svårt att andas i princip. Lik den som tar sig upp mot himlen. På profeten sallallahu alaihi wasallams tid så kunde man inte ta sig upp mot himlen med till exempel flygplan. Det fanns inga flygplan och inte helikoptrar så man kunde inte känna av det. Man kunde visserligen gå upp i berg, men bergen som fanns på den arabiska halvön runt omkring profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam var inte vidare höga. Det finns några som är kanske några kilometer här, alltså 1000 meter eller liknande, men då får man fortfarande inte riktigt de känslorna som man kan få om man går upp på de här riktigt höga bergen, 5, 6, 7, 8000 meter höga bergen. Så Mount Everest, de flesta som klättrar upp på Mount Everest måste ha gasmask. Syrmask som ska kunna få syrgas när de klättrar upp, för att det är så svårt att andas på dessa höga höjder. Någonting som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam inte kunde känna till, men någonting som Allah som har skapat bergen och skapat luften och dess olika skikt kunde veta och därför kunde dra denna liknelse för oss människor. Det finns många exempel på det här i Koranen och många tecken som tyder på just att Koranen är Guds uppenbarelse. Och varje sak som jag har tagit upp, till exempel hur Koranen bevarades, eller de olika tecknena, eller de olika sakerna hur Allah beskriver naturen på ett sätt som inte profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunde känna till och så vidare, skulle man kunna ha en eller flera föreläsningar om. Men det här var bara en kortfattad föreläsning som handlar om Koranen och Koranens budskap och vad den innehåller och de olika tecknena som tyder på att det just är en uppenbarelse från Allah. Så alla de som inte har läst Koranen förut, så uppmanar jag verkligen att man ska ta sig tid att läsa Koranen och försöka läsa förklaring eller lyssna på förklaring till Koranen samtidigt. Och jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att vidga alla våra bröst för att kunna läsa Koranen och förstå dess budskap och låta oss följa Koranen till den dagen vi dör. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.